Vinsten mot Viborg följdes upp med en ny ligaförlust mot Brighton och den harmoni som präglat laget under de två senaste åren tycks som bortblåst. Det är väl bara att gripa tjuren vid hornen. Vad är känslan, Peter?
Att vi är i ett ganska utsatt och prekärt läge för tillfället. Tre raka torsk i inledning på säsongen som, ja, det behöver hävas till helgen. Vi behöver ta poäng åtminstone, för det blir ju inte enklare efter Villa, utan det är ju snarare ännu svårare. Så ja, det har inte börjat som vi har tänkt.
Nej, det är bara att acceptera, och förhoppningsvis så har vi den här formsvackan nu redan i början på säsongen så att vi slipper den senare. Men det är klart att jag skulle vilja erkänna att det känns lite olustigt. Hur säger du, Uffe?
Jag är ju så som person att jag slår ju inte på stora trumman direkt. Att vi förlorar mot City är fortfarande för mig inget problem. Vi har otur mot Nottingham, där är vi värda minst en pinne. Det som gör mig orolig är två saker. Det ena är att om vi lägger till slutet på förra säsongen så är det faktiskt bara en vinst på 10 matcher. Det är borta mot Norwich. Sen kan vi även där säga att då var vi fokuserade på Europa League. Okej, fine. Men utan det är ju i inställningen på spelarna här mot Brighton. Det är ju, jag har inte varit så arg sen vi mötte Brighton senast i maj månad. Jag tyckte det såg ut som om alla spelarna hade blivit 5 år äldre och 5 år långsammare över sommaren här. Och det är fint att vi förlorar matcher. Vi kommer ju att göra det. Vi kommer inte att vinna varenda match. Men det man kan begära det är att spelarna går in och gör sitt bästa. Om man tittar på, jag tror de flesta av lyssnarna här såg åtminstone delar av Manchester United-Liverpool. Här har vi ju kommit billigt undan West Ham för att United har legat ännu sämre och ett större lag. Men sättet de gick in på mot Liverpool och satte emot i närkamper och drev upp tempot och gjorde sitt bästa. Det är ju det jag saknar hos vårt lag. Och man försökte i viss mån i början på andra halvlek därefter blivit utskälld av Moyes, men det var inte så länge. Sen är ju Brighton är ju ett smart lag. Graham Potter är oerhört smart och vi kommer att komma in på Moyes och hans taktik sen. Men jag säger det redan nu, Moyes är ju ganska uppenbar hur han spelar och vilka spelare han spelar med och hur det kommer att se ut. Så att, rätt lättläst är han. Sen vill jag fortfarande inte säga att stämningen i laget och all den här kamratandan som vi hade tidigare pratat så mycket om, att den är borta på något vis. Men det är klart att det gungar lite i båten just nu. Och vi kommer att prata mer om detta. Men inställningen från spelarna är det som gör mig mest besviken och arg. Och jag tycker att det är snarare de som sviker Moyes än att Moyes sviker spelarna.
Jag är inte helt, alltså jag vet inte om det är vilket som är hönan och vilket som är ägget i det här fallet. Men det är ju precis som det var i den första matchen. De kan vi skylla på att vi mötte Manchester City och att det var 32 grader varmt och så vidare. Men vi går in på planen, har rätt så bra positionsspel, men vi har ju ingen aggressivitet, ingen glöd, ingenting. Och frågan är ju, är det för att vi är så rädda för att gå bort oss? På grund av att vi har fått det itutat, alltså att spelarna bara har det i tanken, eller är det som du säger för att man helt enkelt har för dålig inställning? Jag vet inte, men jag såg en intervju med Moyes här där han pratar om att vi är inne i en transition, alltså en förändringsperiod nu. Och det är vi ju naturligtvis. Vi har tappat, vad är det, 8 spelare sedan förra säsongen, ersatt med 6, kanske 7 då, om Emerson här skriver på. Att han också tycker att vi har spelare som det senaste året har blivit betydligt sämre än vad de var innan. Jag kan ju tänka mig att det är Sosek kan prata om till exempel. Han kanske pratar om, eller vad säger jag, om ja, Sosek och om Sofall och sådär. Ja, det är ett tufft läge där det behövs lite nya namn, men samtidigt så är det ju de nya namnen stör ju känslan och kemin naturligtvis, och den behöver byggas snabbt nu.
Jo, men just det, finns ju inte något flyt. Det är initiativlöst, det är håglöst, det ser liksom trögt ut, och ovanpå det har vi en hel del individuella misstag som vi inte har sett tidigare. Sorsek har vi pratat om tidigare, och han är ju tyvärr en skugga av den han var. Och sen så menar jag, Zuma går ju bort sig totalt vid första och egentligen andra målet också. Bowen är ju inte alls där han har varit. Det är mycket som inte är...
Antonio helt utslag. Ja, Rice Antonio gör inte sina bästa matcher.
Nej, inte ens Rice så bra.
Nej, precis. Så att, det är klart att det här är tufft.
Alltså... Men vi var ju inne på det flera gånger förra året, att Zuma ska inte gå upp med boll på det viset. Nej. Och det är en direkt usel, livsfarlig passning som man lär pojklagsspelare, att när du har committat dig på det viset så får du inte riskera att motståndarna bryter och får ett kontringsläge när vi bara har en mittback, utan då är det bättre att slå en lång boll ut på andra sidan, och går det så går det, men aldrig en sån kortpassning rätt in i gapet på dem. Sen tycker jag Brightons andra mål är ett otroligt fint fotbollsmål. Där finns ingen av våra utespelare som jag ger det minsta skuld, utan de gör det här väldigt bra. Sen tycker jag Fabianski är inte rätt i utrustning. Jag tycker han är lite långsam och fel i vinkel också. Så att där ska Brighton ha beröm, tycker jag. Det
är, ja, det är ett jättefint mål.
Ja, det är det. Men det är inte bra, precis som du säger, Peter. Bowen känner man inte igen. Rice, som alltid är bra, inte ens han är bra. Och så fall tycker jag ju är okej, okay, du nämner honom, men hans inläggsfot är ju katastrofal. Han måste ju få rätt på det. Och sen, jag tyckte ju då, men jag vill inte säga, jag tyckte att Jesper var lite snäll mot Zuzek förra veckan, tyckte han var på gång igen, för jag tyckte att han var bättre mot Nottingham.
Det som var att han var på gång var ju att han hittade in i straffområdet och var i änden på, alltså så som han har varit förut. Han var ju inte bättre på passa, han var ju inte bättre på...
Han var inte snabbare.
Nej, men han kommer aldrig att bli snabbare. Däremot så kanske man skulle kunna hoppas att han blev lite bättre på passa. Men å andra sidan, efter det är ganska många matcher som han inte har varit bra. Nu hade han 3 av 12 passningar rätt eller något sånt där i första halvlek.
Och sen tycker jag att det är katastrof, men det är inte bara så. Passningsspelet överlag är för dåligt, alltså... Här är passningar som jag pratar om, 3-7 meter som jag tycker att man kan ställa krav på att en division 5-spelare faktiskt ska få hyfsat nära, där vi inte är i närheten. Jag undrar om vi försöker spela någon slags spel som ska se ut som City men inte klarar av det. Liksom, slå då en långboll istället och låt oss jobba på det. Våga utmanas. Ta inte hela tiden det enkla alternativet och spela tillbaka till Rice och Zuzek och backlinjen, utan Vi måste fram, vi måste ta ett gult kort, skapa lite engagemang hos publiken och dina lagkamrater. Det är för uppgivet, det ser ut som en träningsmatch, den här matchen mot Brighton. De spelar ut oss, ärligt talat. De har sån kontroll på matchen, framförallt sen de gör 1-0, så att det är pinsamt.
Vi har ju rätt många spelare som brister i det. Det här med passningsspelet, och tittar man på de som vi har värvat den här säsongen, om man tittar på hur deras stats ser ut bakåt eller ja, tidigare säsonger då, så känns det ju som att det är en av delarna som Moyes vill komma till rätta med. Alltså det är ju spelare som har dokumenterat bra passningsfötter, men det hjälper ju inte när de sitter på bänken.
Nej, men framförallt så är det ju, Jag tror vi har en jävla otur att Aguerd blev skadad. För vad var han, den mittbacken i de fem stora ligorna, nummer tre, som hade mest passningar offensivt, alltså framåt, som kom till rätt adress. Och det där har ju stört oss. Och det är inte lätt för Kerar heller att slussas in och slängas in när han har knappt hunnit skriva på papperna och bor på hotell och inte känner någonting. Och så blir utelämnad som Zuma. Sen håller jag med vad studion säger. Han kunde gjort det smartare. Han är faktiskt på väg snarare mot hörnflaggan än mot mål i det läget. Det går att styra ut honom. Han är lite för
het. Nej, för het.
Ja, han är för het på gröten där. Och det kan han göra bättre. Så att, ja.
Det var den enda gången vi såg att vi hade lite för mycket aggressivitet i den här matchen.
Ja, faktiskt.
Ja, vi är helt fel tillfälle då, såklart. Ja. Nej, men för att återknyta lite där uppe till det du pratade om, Zuzek, för att, alltså, jag tycker på något sätt att Zuzek exemplifierar på något sätt hela det här laget, för att han och även så, de var ju så bra, alltså Zuzek var ju fantastiskt bra under sin första hela säsong, och han gjorde mål, och passningsspelaren aldrig varit, men då var det som att han bara tryckte sig fram och tryckte in bollen i mål, alltså han, det var som att de, alltså han hade ju några nickar även förra matchen, men de är så lösa att de knappt är farliga.
Nej, precis.
Tidigare var det liksom att han bara tryckte sig fram, och nu ska bolljäveln in, och som mot Totten här, man sångar sig blodig, kastar sig upp och ska täcka skott innan han liksom kollar om han blöder. Det finns inte där.
Nej, precis. Alltså, då förra matchen så var han kom ju till situationen, men han kom ju inte med tajmingen och kraften, som du säger. Och när han inte har det, då har han ju ingenting. Alltså, nej, i det sammanhanget.
Nej, men precis, för vi kan inte ha en kille som faktiskt är defensiv mittfältare. Och säga att den enda spetsegenskapen han har, det är att han är duktig på att vara i straffområdet när vi har en fast situation eller kommer i ett anfall. Han har ju faktiskt en huvuduppgift som är ännu viktigare.
Fast han, alltså, han har ju varit, det var ju protesterat lite grann. Det är ju inte så att han inte har en arbetskapacitet och lägger sig på, alltså, och gör vad han kan i försvaret. Det tycker han gör rimligt bra, men däremot så är han ju inte konstruktiv för någonting, och att inte ens kunna, alltså, passningarna är ju för dåliga. Så är det. Men alltså, det är ju helt klart, men jag tycker inte jag tycker inte man kan ta heder och ära av hans arbetsinsatser hela tiden.
Nej, men det säger jag inte heller, men vi vet ju också att en defensiv mittfältars enkla jobb är att förstöra spelet, men de är ju också en nyckel i att vända spelet, att kunna slå den första passningen eller andra passningen från när vi ska vända spelet, och det går ju inte när han hela tiden slår felpass, även de korta passningarna, det går inte, det ingår också i hans arbetsbeskrivning för mig.
Sen är det ju då måste det ju ersättas med någonting, för vi har ju inte, det är ju inte så att Moyes kommer att spela Coventry eller Downs här, åtminstone inte än på länge. Samma intervju som jag pratade om förut, så pratade han ju om Downs, och då sa han någonting i stil med det jag har sett att han gör, måste han göra så mycket bättre.
Han har mycket att lära sig.
Och det har vi börjat att träna på redan. Ja, precis. Ja. Men det kommer ju inte att ta 2 veckor eller 2 månader. Downs, utan det är ju slutet på säsongen, kanske.
Nej, ja. Nej, jag tror mer på att sätta in Lanzini i den rollen som testades vid något tillfälle. Men det var när Rice var borta och Lanzini och Zuzek spelade ihop. Men,
ja,
för jag ser, vi har ju inget alternativ i truppen just nu.
Det skulle väl vara i så fall, men då kräver ju det att de andra mittbackarna blir friska. Men om Kärer, som då har spelat lite defensiv mittfältare, skulle kunna göra det. Han verkade ju ha en fin passningsfot, och han verkade dessutom ha rätt så bra tempo i sig. Alltså löp snabbhet.
Ja, snabb är han, det är inget snack om det. Men nej, jag visste inte att han har spelat FC mittfält. Jag visste att han spelat på alla
höger
positioner
och vänster och ja, precis.
Alla positioner.
Men kanske, men jag vet ju inte om det, om han har tillräckligt bra kunskaper för att gå in och ta, men å andra sidan som Susek spelar nu så han behöver vila ytterligare. Jag hoppas fortfarande att han ska komma tillbaka till den här kraften som du pratade om förut. För gör han inte det, ja, då tillför han inte speciellt mycket.
Nej, alltså det är bara att jag är ju svag för Solsäck. Jag blev väldigt förstående första säsongen, men han måste ju prestera.
Det blev så
är det bara, ja, precis. Han blev ju inte Hammer of the Year utan anledning liksom. Men just nu känns det som att han bara skulle kunna funka som någon form av rollspelare. Går in i defensivt straffområde, nickar bort bollen, går in i offensivt straffområde och försöker göra någonting. Men på planen så händer ju ingenting. Sen ska det, med det sagt, problemet i West Ham just nu är mycket större än en enskild spelare. Alltså det, hela laget är ju dåligt. Så att jag tycker inte Solsäck ska bära hundhuvudet helt ensam.
Nej. Det sa vi ju förut också. Det är ju ingen som kommer undan med hedern i behåll i den här matchen.
Ja, det är möjligtvis Benrahma, ärligt talat. Men jag hade ju sagt Benrahma och Fabianski är de enda som jag egentligen vill släppa in i omklädningsrummet, sa han. Jag vet inte vad de andra bytte om. De hade någon gästtoalett eller något sånt.
Det finns säkert många, många, många ställen. Som...
Ja, precis. Precis. Ja. Nej, men det blir ju... Och det är klart att ni har rätt i det. Det är hela laget, men...
Men det blir...
Ursäk är ju den som är längst ifrån det man både kan begära och har sett.
Mm.
Ja, och det som krävs naturligtvis, för jag menar här... Vi pratade om det innan han kom då, när vi bara hade tillgång till Noble, och Noble var för gammal och han var helt enkelt inte tillräckligt bra. Det var klart att vi behövde en mittfältare. Och vi har ju pratat om att vi fortfarande behöver en tredje mittfältare. Förra året var det Kral som skulle vara det. Han fick knappt spela denna säsongen, så är det down, så han är inte färdig. Vi behöver ju en till som kan gå in där och ta minuter, matcher, perioder av säsongen, kanske till och med större delen av säsongen om det fortsätter så här. Mm. Sen så hoppas jag i alla fall naturligtvis att han ska kunna hitta tillbaks till det han var och då kunna göra bra ifrån sig igen. Men det är han inte nu.
Nej, och då behöver han ju avlastning också. För just nu ser det inte ut som att han eller någon annan tycker det är roligt. Och då kanske det är bättre om man får stå över det på matcher och försöka hitta trygghet och lite harmoni eller något.
Ja, och då vet vi ju att Moyes är sån som tittar på, okej, vad har jag för spelare? Vilka är det som är defensiva innermittfältare? Kommer han att titta, och så ser han att han har Coventry som har spelat League One och så har han Downs som har spelat, och så tänker han, nej men jag sätter in Susek.
Mm. Och det hade kanske vi gjort också.
Ja, jo, absolut.
Men det innebär fortfarande att vi kan ställa högre krav på Susek.
Ja, och det måste vi göra. Så är det ju. Alltså, ja. Och framförallt fallet blir också tyngre för honom. Hade han varit någon ung junior hade man kanske haft lite överseende med att det inte alltid stämmer. Men när han har varit så hög, alltså så stor, alltså gjort en så bra under en period, då är det ju klart att kravbilden också blir en annan.
Ja, han hade ju en och en halv säsong när han var superbra. Det är ju förra säsongen som det chanserade för honom. Mm. Jag hade teorin om att det beror på att han har spelat för mycket helt enkelt. Kan fortfarande vara det som är anledningen, men nu har han ju haft en sommar på sig och liksom vila upp naturligtvis.
Mm.
Sen tror jag att man blir, jag ska inte säga att jag 100% tror på det jag säger själv här nu, men det kan vara en liten poäng och att man blir lite, man blir så glad över alla målen han gjorde där första 1,5 året, att man lite grann har överseende med spelet i övrigt, för att de här målen gör att vi spelar oavgjort eller vinner matcher, och då är man inte lika kritisk och nagelfar inte varenda passning som han gör.
Så är det.
Ja.
Ja, självklart.
Ja.
Ja. Mm. Ja. Ja, så är det.
Ja.
Och nu om vi ska gå in och apropå något helt annat, men om vi ska bli lite livepodd här. Nu är Emerson Palmieri presenterad av klubben.
Ja.
Ja, vänsterback. Check ändå.
Ja, jo, men det är
efterfrågat. Bästa vänsterback. Mm. Nu får vi utgå ifrån.
Ja.
Jag har inte sett så mycket av honom.
Nej, inte jag heller, men det var i alla fall en position.
Han har spelat många stora matcher i alla fall.
Ja, ja, absolut. Jag har sett honom i Chelsea och han spelade i var det Lyon nu när han stod också, va? Så att nej, men det här är ju en kille med en erfarenhet som få andra har, och 30 landskamper för Italien, och vi har redan värvat en tysk landslagsback och vi har värvat en italiensk landslagsforward. Och vad är han marockansk landslagsspelare, alltså typen av värvningar vi gör just nu, de är ju på en högre nivå än vad vi normalt sett brukar göra, så att jag tycker att där har vi faktiskt snäppat upp, så får vi se när de får spela också, men det kommer vi också till om en liten stund, jag är helt säker.
Ja, absolut.
Ja, ja.
Mm. Ja. Har vi något mer att säga om Brighton-matchen, eller ska vi lämna den till handlingarna som du brukar heta?
Ja, men jag tror att vi har sammanfattat den rätt så väl. För mig, om vi bara ska gå in där och säga, för mig är det straff. Det är inget snack om det, den är innanför. Så att jag har sagt allt jag vill om den matchen.
Ja, det var väl jävligt synd bara att det var Kerers första ingripande att skulle börja så där, men ja, nu kan det ju bara bli bättre.
Ja, och det är sånt som händer.
Ja. Det.
Jag hänger inte i min bedömning av honom överhuvudtaget på det, utan han kunde gjort lite smartare, och så hoppas vi att han har lärt sig av det.
Ja, självklart. Det är nog ingen fara på taket, men innan den här matchen så mötte ju faktiskt Viborg och vann med 3-1. Hur känner ni där, och kommer vi klara av det här nu i returen?
Ja, jag säger att vi kommer klara av det. Det innebär inte att jag är 100% övertygad om det. För jag Viborg 1-0 tidigt, så kommer vi att ha en hönsgård. Lite grann som det blev i den här matchen också, där de faktiskt spelade bra. Det här är ett för dåligt lag egentligen för att de ska hota oss. Det är därför vi ser bättre ut i den här matchen. Sen är det ju guld värt att Bowen och Antonio och vem som nu gjorde tredje målet, att
de skulle...
Ja, precis, naturligtvis ska Macka få göra mål. Det var ju de tre vi ville skulle göra mål. Och de målen ska Macka i en jättebra nick på ett jättebra inlägg. Antonio ser ju ganska enkelt efter fint av Benrahma, och Boen är ett bra skott. Det var nästan så jag tyckte han sköt för långt utifrån. Så att det är ju en confidence boost, men den försvann ju direkt, så att de behöver göra någonting hyfsat här också. Men det är klart att vi sätter något mål och går vidare ifrån det här på torsdag.
Ja, det är klart vi gör det. Det känns så. Det är för stor skillnad mellan lagen. Jag tycker som sagt att det var väl glädjen att just de spelarna fick lite där. Och Kere fick gå in och känna på det, och Bonda fick lite matchtempo. Det var bra match på det sättet, även om
det fanns en del... Det var väl förutom resultatet det roligaste att se att och Bonna var med igen och spelade.
Ja. Och jag trodde faktiskt att han skulle starta mot Brighton efter den insatsen han gjorde mot Viborg, men han var väl inte uppe i tempo.
Och förmodligen rätt sliten i muskler och sånt efter 90, ja, eller 67 minuter eller vad han fick då.
Fast när vi är inne på det här med tempo och allting. Någonting som gör mig oerhört trött, det är ju att höra Moyes eller andra säga att när vi köper in spelarna, att nej, men de är inte uppe i tempo, de är inte fit, det tar dem ett par veckor. När man ju då ska Macka, har han inte haft en försäsong i sin italienska klubb innan han kom hit? Och Cornet, han har väl tränat med Burnley och varit beredd för dem. Låter precis som om folk bara sitter och rullar tummarna och väntar på att de ska bli sålda.
Men du vet, eftersom vi tar en 3 veckor på oss och göra den här sista delen av transfern, så har ju deras klubb sagt till dem att ni får inte ni får inte vara med. Vi vill inte riskera att ni blir skadade innan.
Ja, ja, men det är fullständigt sjukt.
Nej, men det är klart att de inte bör vara så långt ifrån. Jag menar, när man tittar på namnen så ska väl alla utom Downs kunna gå in och spela, alltså i den här i vår elva. Vi behöver ju, och det vet ju Mois med, vi behöver ju få in ny annan energi, lite extra boost som det skulle bli om man fick in något nyförvärv i startuppställningen. Vi startar ju nu med samma lag som förlorade. Vad sa vi, att vi hade en på 10, en på 14, ja, hörde jag förra, men det kanske var, sammanlagt i...
En på 10, ja, i ligan.
En på 14 var kanske den senaste, med tanke på nu också då. Vi har tagit in... Ja, jag vet inte. Men i alla fall, väldigt många matcher och väldigt dåliga resultat. Vi skulle ju behöva att någon kommer in och liksom ger oss den här uppåt-trippen som en bra insats skulle kunna göra.
Ja.
Ja, då får vi hoppas att det kommer.
Jag tänker att Corné som spelade förra året i Premier League borde vara Premier League redo. Scamacca, italiensk landslagsman, borde kunna ersätta en Antonio helt ur slag. Oturligt nog Aguerdo, som Mekerer in i mittförsvaret. Ja, det borde vara, de tre borde ju åtminstone vara väldigt nära en startplats.
Alltså Corné framförallt, som du säger, som har spelat i Premier League. Jag tror att det är... Man ska inte säga det här för mycket att de kan ligan, men jag tror ändå, vi pratar om världens bästa liga, jag tror ändå att det är bra att slussa in i ganska trygg, men vi kommer in på det sen, vilka spelare vi hade satt in här och nu inför Villa borta.
Ja, och det är klart att man ska göra, alltså det är bra om man har tiden och möjligheten att låta spelarna komma in i det utan att de liksom blir inslängda. Det, jag menar, både komma in i laget och lära känna folket och förstå hur spelsystemet funkar och sådär. Vilket i och för sig inte borde vara så svårt eftersom det är ganska förutsägbart då, som du sa förut. Men i alla fall, det är klart att de sakerna är bra. Men har man dåliga resultat under en längre tid så är det klart att den inkörningsperioden... Den möjligheten till inkörningsperiod blir ju kortare.
Mm.
Det borde den bli även för Mois. Ja. Sen vet vi att han inte slängde in Bowen direkt, trots att vi kanske tyckte att han skulle göra det då när vi köpte Bowen och Susek. Susek kommer väl in ganska på en gång, men Bowen fick ju göra inhopp och ha lite audition innan det var dags från start.
Mm. Och vi kommer in på Mois sen också, men det är lite grann som Benga Johansson i svenska handbollslandslaget som behöll hans gamla trotjänare lite för länge, och det är klart att är man i en tuff situation så är det ju lättare i många lägen att plocka en person som du har jobbat med i ett antal år och som du litar på och vet vad han går för än att chansa, och jag tror att Mois är väldigt mycket sånt.
Ja.
Ja, på gott och ont. Han har ju lyckats också, får vi ju säga. Men nu har vi fått in en del värvningar som vi behöver. Så att nu vore det jävligt synd att slösa bort dem och deras talang.
Japp.
Ja, och nu på söndag väntar en ny ligamatch mot Aston Villa. Och de har ju, liksom vi, inte startat så bra. Men däremot har vi haft väldigt lätt för dem på slutet. Vad tror ni? Kan vi hålla den trenden i alla fall, eftersom vi inte kunde bryta dem mot Brighton? Vad tror ni?
Det är ju svårt att se det med tanke på hur det har gått de senaste matcherna. Alltså det finns ju ingenting som tyder på att vi plötsligt skulle spela jättebra och effektiv fotboll. Vi spelade hyfsat mot Bournemouth och skulle ha vunnit den, men vi var ju inte, det var ju inte så att vi var skitbra. Men vi har gjort det mot Villa förut och det blir oerhört viktigt att göra den här gången, för som sagt, det blir inte lättare efter matchen mot Villa. Så här behövs det att gå ut och visa vart den där berömda, vart det berömda skåpet ska stå. Och helt enkelt gå ut med en helt annan intensitet och inställning. Och kan vi göra det, då tror jag nog att vi kan ha hyfsade möjligheter mot Villa.
Jag är väl också inne på det, du, eller det ni bägge säger, att vi har haft ganska lätt för Villa på sistone. De har inte heller börjat bra. Gerard är också under press där utifrån alla nyförvärven han har gjort, som han slussar in lite fortare. Så att jag tror att det här kan bli en ångestfylld match där första målet och ett ångestfyllt misstag kan avgöra hela matchutvecklingen. Och så hoppas man ju förstås att VAR får komma in lite och förstöra.
Ja, det är ju ändå, det är ju ändå härligt.
Ja, det hoppet kan man ju alltid ha.
Precis.
Peter, det kanske är fördelen med att vi ligger sist, skulle vi faktiskt åka ur nu, vilket jag ändå inte tror, då skulle vi faktiskt slippa VAR nästa säsong.
Ja, just det. Just det.
Då inför de det i Championship. Peters stora lycka.
Nej, där ska vi inte hamna.
Nej.
Men det är klart att, alltså, när vi pratar att det är oerhört viktigt och så vidare, så är det utifrån att vi får inte tappa för mycket, för då vi vill ju inte vara indragna i den här botten, alltså, eller bottenhalvan. Där kanske vi hamnar, men vi ska väl i så fall vara på den övre delen av den halvan liksom. Men det är klart att ju fler matcher vi förlorar, desto jobbigare kommer det att bli att komma tillbaka.
Ja, och det som jag var inne på innan, jag är inte jätteorolig över de tre förlusterna i rad. Jag är mer orolig att vi är det enda laget i ligasystemet som inte har gjort mål, att vi faktiskt inte skapar någonting och att det ser kassa ut. Det är mycket värre än att förlora tre matcher i rad.
Ja. Förlora, det kan man göra. Det hör liksom till fotboll. Alltså, förlorar ibland, det gör man. Det är både vinna och förlora, det är du hanterar det. Men just som sättet, det är precis som du säger, sättet det ser ut på. Det är oroväckande.
Ja, och sen är det ju precis det. Och sen när det blir för många i rad så, och det blir i början, så spelar man ju catch up hela säsongen sen. Och den är ju alltid jobbig.
Precis.
Och vi har ju varit förskonade från det de två senaste säsongerna. Så det är jobbigt att vara där igen. Men ja,
nu gäller det att ta 3 poäng mot Villa. Sen börjar det självspelande pianot spela igen.
Eller, Chelsea visade ju i helgen att de är ju inte heller 100% trygga i vad de håller på med.
Nej, precis.
Nej. Och Liverpool har visat det också. Och,
ja.
Och de andra lagen som vi konkurrerar med.
Ja, men precis. Utom Arsenal.
Ja.
Nej, men vi kan väl gå in lite på laguttagningen inför den matchen. För vi fick in en fråga från Petter Billian. Han hade mer att tillägga, men vi kan börja där från det berömda matchen. Han undrar om vi tycker att det är dags att bänka Antonio mot Skamaka, Zuzek mot Downs, Coventry, Sofar mot Johnston / Ashby. Att tre av de formsvagaste i hans tycke. Bowen hade gärna han hade till och med ställt Bowen åt sidan till fördel för Cornet, men det tror han inte att Mois vågar. Hur tänker ni där? Hur skulle ni formera laget?
Jag bänkar Antonio och sätter in Skamaka. Jag tar ut Sofall, sätter in Johnson och sen så tar jag ut Zuzek och kör Lanzini som jag var inne på tidigare här.
Ja, högst rimligt. Alltså Lanzini har inte fötterna längre för att spela den offensiva platsen. Han gjorde rätt bra i början när han kom in där i december, januari förra året och gjorde en del matcher där vi liksom fick där han överraskade både mig och oss positivt. Men jag tycker inte att han har det riktigt. Han har inte klippet för att vara i en offensiv mittfältsroll. Men däremot så har han ju gjort det bättre som defensiv mittfältare. Där är han lite lätt, men mot Villa, ja, det skulle kunna vara en sån match som hade passat honom bra. Så att det bytet hade jag också gjort och testat. Mm. Så jag hade inte satt in Downs eller Coventry där.
Nej, och kan Martinez 175 cm lång spela mittback i Manchester United, så kan nog Lanzini hjälpa till och göra någonting bra på mittfältet också, för hans passningsfot är betydligt bättre än Soucek. Även om jag inte räknar med att Lanzini kommer att nicka in mer än max 2-3 mål i matchen.
Men han i Manchester United som du pratar om, där tvistar de väl. Han var bra igår kanske, men han var väl...
Igår var han suverän, särskilt när han räddade Fernandes gott.
Ja, nej, jag är med dig i resonemanget. Jag hade inte gått över, ja, återigen som precis som förra veckan. Jag hade inte gått över till någon fembackslinje, dels för att inte vi har manskapet på mittbackarna, men jag tycker inte heller att vi har wingbacks som jag hade velat spela med. Nej, jag tror inte att vi har killarna för backlinjen för den, och då skulle i så fall alternativet vara att köra någon form av Liverpool 4-3-3 uppställning. Och dit kanske vi kommer längre fram under säsongen, men då behöver vi ha en annan tredje kille på mittfältet och kanske också en annan kille.
Mm. Men jag tycker ändå att vi någonstans har värvat oss mot en fembackslinje, för Creswell har ju visat att han kan gå in, och så har vi både Emerson och Cornea nu som wingback på den sidan, och jag tror så fall är bättre som wingback än som fembackslinje, men jag hade inte gjort det bytet till den här matchen, det hade absolut inte.
Ja, jag har inte sett hur egentligen varken Corné eller Emerson som, alltså hur de har betett sig som fem, som ytterback eller wingback då, men de har ju pratat om att Corné, i alla intervjuer som jag har sett i alla fall, så har de ju pratat om att han ska vara yttermittfältare snarare än en offensiv vänster eller höger, och det känns inte som att Spelar vi Zufall som wingback, så då har vi ju fyra i backlinjen, och spelar vi, ja, det är Emerson då, jag inte har riktigt koll på.
Vad säger du då, Jesper, om de här tre frågorna som Pertti ställer?
Jo, men jag är väl lite inne på er linje ändå, det skulle jag nog säga. Framförallt tycker jag det är viktigast att Skamacka får starta, för att där tror jag att det finns mycket mål, och det behöver vi luska fram, framförallt eftersom Antonio inte alls visar formen, och det har ju inte Soucek heller gjort, så att, och framförallt när vi nu möter Aston Villa och kan behöva att komma ut och ta tag i det, så kanske det är bättre att starta en Lanzini som kan driva på där, och ja. Så att jag är väl lite inne på er linje också.
Jag hade nog också övervägt väldigt noga om inte jag skulle spela Corné till vänster, och faktiskt jag hade nog flyttat in Benrahma i mitten och låtit vår lilla favorit Fornals vila. Det hade också varit en
den är intressant.
Jag hörde också en annan intressant faktiskt i en annan podd jag lyssnade på idag. Det var ju att ta in Skamacka och slänga ut Antonio på högersidan och sen köra Bowen i T-rollen där. Och den är inte helt fel, ärligt talat. Så att han, där finns ju lite halvlösningar att jobba med och testa beroende på hur det ser ut på träningar och mentalitet och vilka som Moj ser är sugna och vill mer än andra.
Vi hade ju fått en bolltransportör i mitten i alla fall, som förhoppningsvis hade kunnat sätta upp tempot lite mer med det bytet. Och jag har ju sagt att jag inte tror att Antonio pallar att spela yttermittfältare. Ja, det gör han ju i enstaka matcher, det tror jag säkert. Under längre perioder, ja, kanske inte. Men å andra sidan, vi har ju då fler spelare att alternera med, så att vi kanske inte måste spela honom som yttermittfältare varje match hela säsongen, utan han kanske kan få vila emellanåt också.
Ja.
Vilket jag tror han behöver.
Mm.
Och det kommer han att behöva även som anfallare. Så att, men ja, det finns ju lite, vi har ju, det är konstigt att vi har ett så, vi har ändå relativt många alternativ, men är så otroligt trubbiga.
Mm. Precis.
Mm. Mm. Men det där
är positivt faktiskt och negativt.
Ja, men det, ja, precis. För nu har vi ändå den här möjligheten att experimentera lite som vi har saknat. Men då finns inte spelet där. Så att, aldrig får man vara nöjd. Men det där med Bowen som tia tycker jag faktiskt låter intressant. Det skulle kunna bli riktigt bra. Men...
Ja, kan han bara också inte bara borra ner huvudet och så göra sin löpning, utan i slutet på löpningen kunna centra ut till yttrarna eller in i mitten, alltså så att han får igång sitt passningsspel också. Då hade det ju varit väldigt spännande.
Mm.
Just nu springer han ju mest in i försvararna.
Ja, och får bollen lite för långt ifrån sig.
Mm, precis.
Mm. Ja, men kanske...
Det blir ju mindre plats där inne. Jo. Så att det kräver ju lite.
Jo, det gör det ju. Men kanske att en liten positionsändring skulle kunna vara någon form av nytändning eller någonting.
Ja, men så är det ju också att du får en ny utmaning, en ny arbetsbeskrivning och känner att du inte sitter fast i samma ledband och kedjor som du har gjort i ett antal matcher där det inte har fungerat. Så att det är klart att det kan helt klart hjälpa till, särskilt ifall Antonio säger att jag hade tyckt det var skoj att spela lite där, eller Boen, samma sak. Va? Jag tror på att en platsförändring kan hjälpa till.
Mm.
Jag tänker också, men det kanske inte ligger just nu i tiden, men längre fram i karriären åtminstone, så tänker jag att en sån som Fornals skulle kunna kliva ett steg neråt.
Ja,
det är inte lite fel. Tänker att Lanzini skulle vara alltså på Suseks plats. Men jag är inte säker på att han är klar, att han är riktigt färdig för att göra det än, men absolut.
Mm. Ja, han har ju arbetskapaciteten i alla fall.
Det har han, och han ger sig ju inte.
Nej. Nej, och det har han faktiskt, något som sticker ut i dagens trupp. Yes, har vi något mer att säga om Villa / kommande match mot Viborg, eller ska vi bara hoppas att vi får två segrar den här veckan och gå in och ta lite frågor?
Nej, men vi kör frågorna, för de är intressanta, tycker jag verkligen.
Ja. Mm. Ja, vi var ju redan inne på Pertia. Vi kan ta hans på en gång. Och det är, han börjar med att skriva med en liten blinkning. Hur länge är Mois kvar? Skämt åsido, jag tror inte att man sparkar honom, och jag vill faktiskt inte heller det, baserat på en dålig start. Förlorar vi 3 raka till så lär han ryka, men jag tror vi vänder trenden snart. Sen är det en helt annan sak att Mois inte är min favorit på något sätt, men det anar ni nog redan.
Ja, om jag får hugga på den då, så är jag ju, som jag sa tidigare, så jag är ju inte den som slår på stora trumman. Jag tycker att Mois har ju under sina 2 sessioner och framförallt de sista 2 åren visat att det är en kille som vi kan förlita oss på, att i en kombination av dåligt spel, lite otur och fel motstånd, City och Nottingham och bogeyteamet, att man ens skulle börja diskutera att han ska få sparken är för mig helt orimligt. Han behöver få åtminstone 10 matcher på sig för att få rätt på det här. Så att det jag hade gjort om jag hade varit ägare, det är naturligtvis att man i en större diskussion, jag hade diskuterat med Mois ansvarsrollerna för dem i hans team. Han är en dinosaurie, det är väl Peter som brukar använda det uttrycket. Han spelar på samma sätt, han är lättläst. Jag hade diskuterat med honom om det är någon i hans stab som har ett annat synsätt eller andra lösningar på hur fotboll kan spelas. Och hade han inte haft utan bara har omgett sig med folk som tänker likadant, så hade jag sagt till honom att då vill jag att du åtminstone kortsiktigt hittar en kille som är duktig på just taktik och kan hitta andra lösningar än att spela som du gör, för att ni ska ha någonting att diskutera tillsammans. Det är vad jag hade gjort här nu.
Jag tänker att det är för tidigt, alldeles för tidigt att prata sparkning nu, precis som Pertti och som du för säger. Skulle vi ha tre förluster till efter de tre kommande mot Villa, mot Tottenham och mot Chelsea, så kommer läget, alltså kommer det att bli lite jobbigare. Jag tror fortfarande inte att han får sparken efter det, men det håller inte så mycket längre än så, för det tålamodet har nog ingen förening i Premier League.
Nej.
Även om man tänker att det borde vända snart.
Mm. Ja, nej, jag tänker som ni att alltså, han har gjort det så bra de två senaste åren att han måste få mer tid. Men däremot ligger vi sist när det börjar bli dags för VM. Då är det klart att då kommer det diskuteras på allvar. Men där är vi inte nu. Men för att föra vidare lite på det du säger, för jag tänker att alltså, vi måste ju sakna en sån som Stuart Pearce mer än vad vi kanske som bara står bredvid planen faktiskt anar. Och samma sak, jag tror att Mark Noble, att inte han är med längre, det tror jag också påverkar väldigt mycket.
Jag tror Noble påverkar mer än Pearce, ärligt talat. Så att,
Jo, absolut.
Ja, men, det säger han ju också, Moise, att ja, vi saknar Noble.
Men som jag är inne på, det behövs ju någon att bolla med, någon diskussionspartner som man litar på, som kanske kan utmana Moise om spelsätt och spelstrategi och hitta andra lösningar utifrån den spelargrupp som vi har.
Ja, och det gör det. Och sen så är det ju så att någon av de här, eller några av de här spelarna som vi har i truppen måste ju kliva fram nu. When the going gets tough och så vidare. Det, som det ser ut just nu så har vi ju ingen som... ingenting man ser på planen i alla fall. Där någon går fram och faktiskt visar ledaregenskaper. Det hörs inget ifrån... Inga rykten om omklädningsrummen heller. Alltså att vi har en Scott Parker eller en Mark Noble eller så, utan ja, det finns en position som är öppen för att sno. Och här vill vi ju, alla vill ju att Rice är den som tar den här, för det är ju han som är kapten. Men senast så kändes han mest frustrerad faktiskt.
Ja, men och när man inte spelar bättre än vad Rice själv gjorde, så är det klart att han blir frustrerad. Och han, jag tror att han tar ett oerhört stort ansvar och på sina axlar nu, inte minst efter att ha blivit upplärd utav Noble. Så kan det påverka hans spel också. Men och jag vet inte om Bowen sätter press på sig själv och gärna vill spela VM och känner att han måste vara jättebra och inte få ihop det för att han vill för mycket och sådär. Så att det finns mycket frågor att ställa sig.
Ja, men det här är också verkligen Rice första gången som lagkapten som Rice faktiskt jobbar emot vintern. Så jag tidigare har flyttat på bra och sådär. Så att det här blir ju ett form av stålbad för honom. Jag tänker att han kommer lära sig otroligt mycket av det här. Men det är klart att det är första gången han är i den här situationen. Det är ju inte så lätt att kliva vid. Förhoppningsvis är han redo att axla den här manteln. Men ja, men apropå det så Pertti skickade vidare en länk till en intervju med Declan Rice där han bland annat menar på att ja, vi är inte City, så att West Ham fans kanske inte ska vara för kritiska där. Hur tänker ni kring det? Är det något ni har reflekterat över?
Ja, men det Det här, jag tycker det är lite grann en höna utav en fjäder. Det är Rice säger, och han kunde väl ha sagt det smidigare och bättre, men han är väl också frustrerad i att apropå publikens buande, så säger han ju att vi är inte Manchester City, vi kommer aldrig vinna Premier League. Man kan inte ha för stora krav på oss, och kraven har ökat nu utifrån de två sista säsongerna. Och sen säger han en halv minut senare att det är rätt att kraven ökar efter de två sista säsongerna. Så att han säger lite grann emot sig själv, men jag tycker inte att det är värt att lägga så mycket energi på. Han kunde gjort det bättre, samtidigt som jag tycker man buar inte mot sitt lag. Jag har aldrig suttit och buat mitt eget lag, oavsett hur dåliga de har varit. Vi vill väl ge dem självförtroende och att de ska må bra, inte att de ska känna ännu större press någonstans.
Exakt. Ja, nej. Och sen så, nej, jag förstår. Och samtidigt, alltså, jag klarar inte av att vara rationell efter en sån här match. Då kan jag på något sätt också förstå att det inte alltid som spelarna klarar av att vara det. Så att jag tycker inte heller att det är något att lägga så mycket fokus i. Sen kan man ju också lyfta fram att Rice som lagkapten kanske klarar av att uttrycka sig lite smidigare. Men jag känner inte att det är värt att lägga någon större energi på det där.
Det är väl nackdelen kanske med att ha en kapten som är 23. Och konsekvenstänket inte är färdigt förrän 25. Mm.
Precis.
Men ja, jag har faktiskt inte läst det här innan ni berättade om det förut. Eller så jag har egentligen inte så mycket mer att tillägga än vad ni har sagt.
Nej, vi kan gå vidare. Vi fick in en fråga från Anders Elleman. Vad anser ni om Moyes som ledare för laget? Han har gjort mycket gott, men kan det behövas ett nytt ledarskap? En sak som irriterar mig: Moyes har klagat öppet på vissa spelares kunnande, typ Zuzek, sedan mitten på förra säsongen. Men i januarifönstret köptes ingen bättre spelare in, och inte heller i sommarfönstret än så länge. Han fortsätter med spelare som har kritiserat. Jag förstår att det är en tuff bransch, men jag tror ändå att öppet kritisera spelare kan påverka lagandas sammanhållning och prestation negativt.
Att han har letat efter en ny mittfältare har ju varit ganska en ganska vad heter det? Alltså en hemlighet som ingen har hållit.
Dåligt bevarad.
Ja, dåligt bevarad hemlighet. Sen har han ju inte kunnat, han har inte fått ihop det med någon än, tyvärr. Men det är klart att han har tittat på hur han skulle kunna ersätta exempelvis då Zuzek. Och det här ryktet om att de inte drog jämnt i slutet på förra säsongen, ja, det blir ju mer och mer klart, känns det som, eller mer och mer öppet att det har varit så. Och det är klart att öppet kritisera spelare kan påverka lagandan precis på samma sätt som att, som vi sa förut, 7 spelare som har gått och 6 som har kommit in, eller 7 som har kommit in, det påverkar ju också laganda och sammanhållning och eventuellt prestation då, beroende på vad som händer i själva påverkandet. Och att Moyes, ja, men jag tänker så här, vi är på väg mot, vad blir det? Vi är på väg mot 150 spenderade miljoner. Det känns ju oerhört dumt att låta Moyes få alla de pengarna för att sen i princip innan fönstret är slut byta ut honom. För det är ju inte så att nästa coach eller manager kommer att säga att ja, fantastiskt, vad kul de här spelarna är. Han vill ju ha sina spelare. Så förhoppningsvis så vänder ju Moyes det här, för det är väl det sätt som vi, det är det som kommer att vara mest effektivt för oss som förening, är jag ganska säker på. Gör han inte det, ja, då måste vi ju byta naturligtvis.
Ja, och om jag fyller på, jag har redan svarat vad jag tycker och tänker om att byta Moyes nu. Sen har vi ju spenderat också, som du säger Peter, oerhört mycket pengar, vilket visar att de här ryktena, halvt bekräftade ryktena, att vi bjöd 55 miljoner pull för Calvin Phillips i fönstret i januari. Det är fel fönster att köpa spelare i. Vi bjöd för Rafinha också. Så att bara för att vi inte fick någon betyder inte att vi inte har försökt. Och jag ser väldigt få managers som jag hade velat ha in istället för Moyes som skulle kunna vara rimliga för West Ham. Jag tror till exempel Pochettino som inte har något jobb, han skulle inte vara intresserad av West Ham. Graham Potter, ja, det är möjligtvis att han hade varit sugen på ett London-lag och ett lag som är större än Brighton historiskt och fanmässigt och sådär. Men det är väl, annars så kommer jag inte på någon som jag ser som möjlig. Så att, återigen, vi kör på upp mot 10 matcher, 10-15 matcher, och sen så tar vi ett beslut beroende på hur det ser ut då. Men det är klart att Moyes är under press, det är klart att truppen är under press, och som jag har sagt flera gånger, det räcker med att byta ut en person i en grupp så är det en ny grupp. Här har vi tagit bort 7 och startat in 7. Det är klart att de håller på och lär känna varandra och hitta nya kamrater och vilka funkar jag med och vilka funkar jag inte med. Och där måste Moyes och hans team göra ett oerhört jobb för att få ihop detta.
Ja, men visst är det så.
Ja.
Och det är inget som görs över en natt heller, så det är inga konstigheter så sett. Men...
Nej, och hade vi bara vunnit mot Nottingham och haft 3 poäng och gjort 3 mål i den matchen, så hade den här diskussionen varit en icke-diskussion. Det är så oerhört små marginaler i fotbollsvärlden och det går alldeles för fort. Hade vi jobbat så här rent i näringslivet, så hade vi haft flera hundra arbetslösa vd:s hela tiden.
Ja. Ja, men det är också en nackdel med att få en sån här start, så att säga. För det gör direkt att det sprids oro både i laget och utanför, så att säga. Att det blir liksom de här diskussionerna och de här orosmolnen, så att säga.
Ja, precis.
Och det kan man inte släppa. Det märks att våra lyssnare tänker, ja, och du säger sig själv. Men Jimmy Serti skriver: tror ni att vi står på 0 poäng efter 6 matcher? Aston Villa kan vara svarspel. Mycket snack om Moyes out, jag är in. Men hur många matchers buffert har han innan stolarna börjar knirra inne på kontoret hos Sullivan & Company? Vad ska vi göra med våra checkmates? Hur många frågor igen? Och visst har vi besvarat, men för att ta den konkreta: tror ni vi står på 0 poäng efter 6 matcher?
Jag tror inte det, men det finns en risk.
Ja, jag känns just nu lite grann som med vädret. Jag har oerhört svårt att se att det skulle vara annat väder imorgon än vad det är idag. framförallt när det är liksom är fint väder. Och även när det är dåligt väder. Fan, nu är det kass, det regnar ute. Det kommer regna ute resten av... Det är klart att det finns en oro för att vi gör det. Men det är ju, nyckelmatchen är ju nu mot Aston Villa.
Men det är,
vi behöver ta poäng. Men
det är en fullständigt bra jämförelse du gör där, Peter. För precis så är det faktiskt. Och jag har tänkt det många gånger i livet. När det regnar sig 10 dagar så tänker man: kommer det någonsin att bli sol igen? Men det gör det. Och det kommer att fixa till sig på en eller andra viset här också.
Och nej, jag tror faktiskt inte att vi står på 0 poäng efter 6 matcher. Nej. Någon av de här 3 matcherna tar vi minst 1 poäng, förmodligen 3.
Det är ju inte så att vi aldrig vinner mot Spurs eller Chelsea heller. Det är bara att de är ett mycket bättre lag än Aston Villa, så därför är ju Aston Villa-matchen den som är...
Jo, det är det ju. Men jag menar Chelsea från med 3-0 mot Leeds. Jag tror någonstans att vi kommer kunna räta skutan för tillfället i alla fall, så att vi får lite...
Och vi slog både Tottenham och Chelsea en gång förra året och vi har också spelare som lite grann mer, hur dumt den låter, tänder till när det är ett London-derby och så vidare, så att ja, vi ser, vi kanske har 3 matcher utan förlust om 6 matcher, och då tycker vi helt plötsligt att nu har Moyes fått fart på det här igen.
Ja, det hoppas vi ju. Det hoppas ju vi alla.
Ja, verkligen.
Ja, Moyes in-out har vi diskuterat. Men däremot, ja, för att ta det ett steg längre. Vad ska vi göra med våra checkmates? Alltså, vill ni sälja Zuzek och Topal?
Det beror på vad vi får för bud. Men vi har ju redan petat dem till nästa match. Så att Problemet är att Solskjaer håller ju på att radera sitt värde nu också. Han var ju värd 40 miljoner pund här för 1,5 år sedan. Nu är det väl knappt någon som vill ha honom för 15-20.
Vi har ju fortfarande, det är ju inte så att vi står med supermånga spelare som kliver in på de här positionerna som vi pratar om. Kanske högerback, att vi kan sälja, att vi skulle kunna sälja och klara oss med det vi har. Men på innermittfältet, om vi säljer Sosek, behöver vi ju två in där. Så jag ser inte det som realistiskt.
Oh, nej, jag vill inte
utan släppa. De får ju vara kvar. Alltså, ja, och så får vi hoppas att lite vila och lite nytt självförtroende och jävlar anamma.
Oh, exakt, jag är inne på den linjen också. Så fall vill jag inte släppa, men framförallt inte Solskjaer. Dessutom, trots allt, han har inte varit bra, men jag har ändå inte gett upp om honom så pass mycket än, utan jag tror ändå att han kan vakna till liv. Kanske inte till den form han var i 2021, men ändå så pass att han är en duglig fotbollsspelare, och det har han ju inte varit på slutet, men ändå att han kan mer. Han är mer än vad han har blivit.
Mm.
Ja, vi kan gå vidare. Mm. Per Engqvist, vilket ser ni som vårt största problem hittills? Motivationen eller laguttagningarna? För mig känns spelarna förvånansvärt omotiverade och opeppade i de matcher som spelats hittills. Den självuppoffrande och stöttande attityd till varandra som fanns förra säsongen verkar som bortblåst. Hur tycker ni att Rice sköter sitt jobb som kapten? Och vi kan väl börja med första delen där. Motivation eller laguttagningar?
Ja, det var det jag var inne på förut. Att det var lite med hönan och ägget. Men jag säger att det är attityden när man går in till match. Det här han skriver om att de är omotiverade vet jag inte. Men opeppade, de är liksom inte... Det finns liksom inte den här aggressiviteten som jag vill se när man går ut på en Premier League-plan. Den ser jag inte. Och det är ett misslyckande att komma ut och vara så självutplånande som de är. Spelarna. Jag vill se betydligt mer från start. Och det är det stora problemet. Laguttagningarna, ja, de är vad de är. Vi har inte så mycket annat. Förutom att jag kanske skulle ha satt in en eller några av de här nyförvärven. Då. Men jag tror inte att det är det som hade vänt alltihop. Utan inställningen då.
Jag vill att spelarna ska se ut som Russell Crowe i Gladiator i blicken när de går ut och spelar. Jag vill att det ska liksom brinna i ögonen på dem att nu jävlar ska vi ut och ta hem det här liksom.
Ja, och där är de ju inte.
Nej, exakt.
Sen har jag hört att Russell Crowe har en otrolig dålig första touch faktiskt.
Alltså. Jag har hört att han inte har någon footballing brain heller.
Nej.
Nej, då får han kriga desto hårdare.
Det var det han gjorde i Gladiator.
Ja, och det är det vi saknar på planen.
Ja.
Det känns inte som att spelarna krigar.
Nej. Och sen är det klart, jag säger ju allt det här och samtidigt så säger jag att jag vill ha in 4 nya spelare till matchen mot Villa. Alltså är ju laguttagningen också ett problem.
Självklart. Det är ju precis som du säger, vad är hönan på ägget? Alltså en cirkel på varken början eller slut.
Sen samtidigt så är det ju så här. Laguttagningen är ju ett problem eftersom vi nu söker lösningar. Hade vi inte varit i den här situationen så hade ju ingen av oss sagt att vi byter ut 4 spelare. Nej, utan det här är en oerhört svår balans. Så jag tror att det är väldigt få av oss och våra lyssnare som hade fått chansen att vara Premier League-manager. Utan jag tror att de som sköter de här jobbet nog ändå har hyfsad koll på vad de håller på med. Även om vi som fans har rätt att ha vår åsikt naturligtvis.
Jag är ganska säker på att jag ligger ganska nära ett telefonsamtal.
Jag fick mitt idag och då nämnde de inte ditt namn alls. Peter.
Nej, och du var så dum så du tackade nej och sa jag har gått i pension. Var det så?
Nej, det sa jag faktiskt inte. Men det var inte resten som ringde. Det var lätt så.
Ja. Nej, där är jag inte aktuell. Det har jag låtit sprida det. Det vet de redan. Ja, nej, men det är klart att det är så. Men det är klart att vi ska ha åsikter.
Ja.
Ja,
Fan, vad tråkigt det hade varit att lyssna på oss om vi inte hade haft några åsikter alls. Det kanske är ändå, men det hade blivit ännu värre.
Det hade blivit väldigt korta avsnitt framförallt.
Precis.
Ja. Ja, men Pers sista fråga. Hur tycker ni att Rice sköter sitt jobb som kapten? Vi var ju då snudda på det lite tidigare, men...
Jag tror att...
Ja, först, han är inne i sitt absolut, inne i sin absolut svåraste period som kapten nu. Han har inte kvar Noble att luta sig på. Noble som då var team captain eller vad man nu kallar det, medan Rice skötte jobbet på planen. Han kommer att komma igenom det här. Han kommer att jobba sig igenom och komma ut starkare på andra sidan. Men det är klart att det här är tufft för honom som fortfarande är relativt orutinerad. Förra matchen tyckte jag inte att han skötte det så bra. Han skötte det inte så bra när han var förbannad efter vårens uttåg ur Europacupen. Men annars har han ju skött det på ett bra sätt, tycker jag.
Ja, och jag säger så här att vara kapten i en Premier League-klubb, det du ser, det som händer på plan, det är mycket, mycket mindre än 50% av en kaptens jobb. Mm. Han har mycket, mycket mer att göra i omklädningsrummet, på träningsplan, i relation till sin manager, i diskussion som en brygga mellan manager och spelare. Och där ser vi ingenting. Och precis som du säger, Peter, det här är hans svåra situation. Han kommer att lära sig av detta. Alla hamnar i den här situationen någon gång förr eller senare, och jag är fortfarande rätt övertygad att inom x antal år så är Rice kapten för England också. Så att det är en nyttig läxa, om än att han tycker det är jobbigt. Och så ska vi ha respekt för att även en gode Rice har blivit pappa för första gången för bara någon vecka sedan, och det sliter på andra aspekter än kaptensjobbet.
Det är klart, jag kan ju vara en unge som väcker honom 3 på morgonen och sen ska han iväg och träna.
Hellre att det är en unge än mojs, för då är det jobbigt.
Ja, men precis. Ja, nej, men det är klart att det är speciellt då. Men jag är övertygad om att han kommer komma ur det här.
Ja, helt klart.
Yes, då har vi kommit fram till sista frågan. Det är Erik Bygdemark. Är det dumt att drömma om att West Ham kommer till Stockholm i Conference League och ställs mot Djurgården eller AIK?
Tycker jag inte är dumt alls.
Nej, det är väl inte det minsta dumt. Djurgården har gått vidare här ikväll också, så att de är ju är väl klara nu, om jag har förstått hur det här kvalet fungerar, vilket jag absolut inte har gjort. Men de slår ut Apoel. Men nej, men det är väl skittrevligt ifall vi kan möta AIK eller Djurgården. De tar mig gärna hand om dem och tar mig gärna till Stockholm och träffar en massa trevliga West Ham-supportrar.
Ja, det var ju nära att det blev AIK redan i playoff, så det blev en mycket rimlig förhoppning. Mm.
Ja, och i ett gruppspel är det ju perfekt.
Ja.
Ja, precis. Så tror vi inte att falla på en match eller två.
Mm,
Yes, det var frågorna det. Har vi något att tillägga eller ska vi runda av?
Jag tycker vi rundar av. Det har varit ett ganska långt avsnitt idag med mycket intressanta diskussioner och mycket, mycket känslor. Vissa som har mer tålamod än andra. Och det är alltid spännande att höra våra lyssnarnas åsikter.
Ja, verkligen. Det är ju känslor det här handlar om.
Precis.
Ja, men då säger vi så. Tusen tack till er som har lyssnat, tack till er som har deltagit och tusen tack för alla frågor och synpunkter. Och så säger vi, come on Ryan, och för helvete, nu tar vi Viborg, nu tar vi Aston Villa. Ta hand om er, nu kör vi.
Tack för det.
Ha det fint.